Då läser vi från femte Mosebok kapitel 6 och från vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara ett band till åminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Dagens tema, det är ju Fader, Son och Helig Ande idag. Det vi kallar treenigheten. Och treenigheten, ordet, har ibland blivit kritiserat. Om man har sagt att det står inte i Bibeln. Och det vill man inte riktigt acceptera. Men jag tror inte man kan hitta ett bättre ord för att beskriva Gud. Och det är ju vår bekännelse. Men så läste vi här, Herren är en. Herren är en. Och detta är ju ett ord som människan ibland snubblar på och påstår då att vi kristna tror på tre gudar. Nej, säger vi, det gör vi inte. Men hur ska vi förklara? Ja, ordet i grundtexten på hebreiska för en eller ett här, det är echad. Och det har sin rot i achad, som betyder att förena eller en enhet. En enhet. Det behöver alltså inte betyda en i singular. För vi tror inte på tre gudar. Men vi tror och bekänner att Gud eller gudomen i gudomen är tre personer som är ett i sitt väsen. Och som är en fullkomlig och perfekt harmoni och enhet. Och därför läser vi redan i skapelsen, första Mosebok 1 och 26. Gud är det Elohim, som det står på hebreiska, som ju är pluralformen av Gud. Elohim sa, låt oss göra människor till eller i vår avbild till att vara oss lika. Låt oss, står det, göra. Men göra, det verbet står i singular. Här är alltså en fullkomlig enhet i Gud. Därför säger vi också att Gud är en. Och Elohim, det ordet som översätts Gud i svenskan i vår bibel, beskriver Gud som skaparen, som kungen, som domaren, som frälsaren och Herren. Och hans karaktär beskrivs bland annat i de här sammanhangen där Elohim nämns, en medkännande Gud, barmhärtig och nådig och trofast i sitt förbund. För sån är Gud. Jag minns ett tillfälle i Gileadförsamlingen i Göteborg på 90-talet där Jan och jag var engagerade och tjänade Herren där. Och det kom en kvinna på ett möte där, kvällsmöte. Men så sa hon efteråt, hon var förbryllad, och sa hon, jag förstår inte detta. Karlsson säger att Jesus är här. Och Johansson, han sa att den helige ande är här. Och hon där, hon säger att Jesus bor i henne. Men Jesus är väl i himlen hos fadern. Så vem är var egentligen? Och vi kunde förstås inte låta bli att le lite också vid de här tankarna, men det är ju inte så lätt detta med vårt begränsade mänskliga förstånd att helt förstå. Och vi kan inte helt förstå detta, men vi tror. Men det råder alltså en så total enhet så att Jesus sa, jag och fadern är ett. Och i Johannes 14 och vers 10, från vers 10 läser vi, tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Så sa Jesus. Och den helige ande kallas ju också för Guds ande, och vid något tillfälle kallas han också Jesu ande. Och därför kan vi säga att vi upplever Guds närvaro här. Och vi kan säga att Jesus är här, trots att han sitter på Faderns högra sida. Och vi kan säga att Guds ande är utgjuten här. Nu vet vi säkert alla att en så fullkomlig enhet, en sann enhet, det förutsätter att man är på samma nivå och att man har samma värde, lika värde. Hur är det då med Fadern, Sonen och den helige ande? Ja, vi går till grundtexten igen, Nya testamentet, och en del grekiska ord vill jag ta upp här. Men vi läser från Johannes 14 och vers 16, där Jesus som säger: jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader, och att ni är i mig och jag i er. För många år sedan satt jag och skrev upp, mycket grundtextord. Nu som ni vet så är både Jan och jag väldigt intresserade när vi studerar Bibeln och går till grundtexten. Hebreiskan i Gamla testamentet och grekiskan i Nya testamentet. Och så satt jag och skrev upp överallt i Nya testamentet ordet för att be eller bön. Men så upptäckte jag att här fanns ett annat ord och här fanns ännu ett ord. Det finns alltså fyra ord i grekiskan som översätts be eller bön i svenska. Och det var ett av de här orden som bara används när Jesus ber. Inte om någon annan. Och det är det ordet som vi läste där Jesus sa: jag ska be Fadern. Och det ordet är på grekiska erotau. Och det betyder det ordet att be till en jämlik. Att be till någon som är på samma nivå. Så var det alltså när Jesus bad till Fadern. Det vanligaste ordet när någon annan ber, vi människor, lärjungarna eller andra som nämns i Bibeln, det är aiteo. Det har en helt annan innebörd. Det beskrivs som en utfattig tiggare som kommer inför en rik herre och ber. Det är alltså vår ställning inför Gud som det beskriver. Och det finns ett bibelord i psalm 123 som beskriver just det här. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand. Som en tjänarinnas ögon på sin frus hand. Så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud. Till dess att han ger oss sin nåd. De verserna beskriver vår ställning inför Gud. Att vi får komma i ödmjukhet inför honom. Vi står alltså inte på det sättet jämsides med Jesus som jämlikar när vi ber. Vi är förklarade rättfärdiga i honom, genom honom. Och därför kan vi också frimodigt, eller med frimodighet, gå inför nådens tron som vi uppmanas i Hebreerbrevet. Vi får komma på grund av Jesus. Vi vet att Jesus avstod att använda sina gudomliga rättigheter. Och gjorde allt, i allt han gjorde och sa var Faderns vilja när han var här på jorden, när han blev människa. Och därför sa också Jesus om sig själv i ett tillfälle, vi läser från Johannes 14 och vers 28. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, till Fadern är större än jag. Här säger Jesus att Fadern är större. Men det här handlar alltså utifrån det tillstånd som Jesus som sann människa befann sig i. Inte hans natur, så att säga, gentemot Fadern. För Jesus har aldrig upphört att vara Gud. Även när han var människa. Sann människa och sann Gud. Och vi läser i Johannes 17 från vers 4. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Det är Jesu ord. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Och Johannes skrev också, vi läser i Johannes första kapitel och vers 14. Och ordet blev kött, alltså blev människa, och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och vi går till vers 18 också. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Vi läste innan att Jesus skulle sända en annan hjälpare när han återvänt till Fadern. Och det här ordet är viktigt, en annan. För det är på grekiska allos, en annan. Men ordet har innebörden en likvärdig hjälpare. En hjälpare av samma kvalitet. Alltså jämlik Jesus. Och så säger Jesus om den helige ande. Och vi ska läsa Petrus ord på pingstdagen. När löftet om anden uppfylldes. Vi har ju nyss firat pingst för någon vecka sedan. Och det är ju Petrus ord och det är ju väldigt starkt att läsa och lyssna på Petrus ord. Han som hade förnekat sin herre, han hade förnekat Jesus. Han hade gömt sig av fruktan och rädsla för de judiska ledarna tillsammans med de andra lärjungarna. Men här på pingsten, där håller han en lång predikan. Här träder han fram, fylld av frimodighet och av den heliga ande. Och vi ska läsa hela den texten, för den hör också till dagens text, från Apostlagärningarna 2 och vers 24-35. Och detta är ju mitt i predikan, Petrus predikan här, som han pekar på Jesus. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Nej, för Jesus bar våra synder. Hela mänsklighetens synd och skuld och straff. Men själv var han syndfri. Därför vet vi att döden inte kunde behålla Jesus. David säger med tanke på honom. Jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder och systrar, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa, han skall inte lämnas kvar i graven och hans kropp skall inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger, Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Herren sa till min Herre. Ordet på grekiska är kyrios. Kyrios sa till min kyrios. Med andra ord, Gud fadern sa till Gud sonen. Och så vidare. Om det hade varit en annan hjälpare, om inte den helige ande hade varit jämlik fadern och sonen med samma kvalitet, då hade det använts ett annat ord i grekiska, nämligen heteros. Det betyder en annorlunda hjälpare, en annan av annan kvalitet, vill säga sämre kvalitet. För det finns ju ingen bättre än det som är från Gud. Och det finns med i Galaterbrevet. När Paulus skrev till församlingarna i Galatien, det var ju en provins eller ett område det här, som hade då återgått till att gå in under lagen igen och ta upp lagar och förbud och allt detta. Och då skriver Paulus i Galaterbrevet 1 och vers 6, jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Här är ordet heteros. Det är ett annat av sämre kvalitet alltså. Fast det inte finns något annat, lägger han till. Det finns inget annat evangelium. Det finns bara ett sant och äkta evangelium. Det är Guds evangelium. Och det är ju hjälparen, den heliga ande, som gör att vi kan tro. Även om vi inte fullt förstår detta. Hur Gud är. Det kan vi inte med vårt begränsade förstånd. Och Jesus han utropar vid ett tillfälle, och det läser vi Matteus 11 och vers 25-27. Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Uppenbarat det för det små, alltså de som har böjt sig inför Herren. De är enkla. Som tar emot, som ödmjukar sig inför Gud. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Vi har samma Gud från första versen i Bibeln till den sista. Det är inte så som en del tror att det handlar om fadern i gamla testamentet och han är sträng och si och så. Och sen handlar det om Jesus i nya testamentet. Nej, nej, nej. Det är helt fel. Det är Gud som uppenbarar sig, undervisar oss och visar oss vem han är. Hur han handlar med oss människor, hur han leder och hjälper. Hur han också straffar och dömer. Från första Mosebok till uppenbarelseboken. Det är Fadern, Sonen och den helige ande i en fullkomlig harmoni. Och vi läser ju också, ser gamla testamentet som en röd tråd, vi brukar säga, där Jesus framträder gång på gång på gång hela vägen. Där han uppenbarar sig som Herrens ängel många gånger också i gamla förbundets tid. Paulus skrev till församlingen i Korinth. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Och vi läste här i början här från femte Mosebok kapitel 6. Att Israels folk uppmanades att binda Guds bud som ett tecken på sin hand. Som ett band till påminnelse på sin panna. Och skriva den på dörrposterna, på sitt hus och på sina portar. Och än idag så har ni kanske sett de troende religiösa judarna. De bär någonting som heter tefillin. Och det är små läderaskar. Det är läderaskar som innehåller pergamentrullar med bibelord. Och utifrån det här bibelordet och den här befallningen så sätter man på sig detta med läderremser som man virar runt en armen med den här lilla asken och likadant ett pannband med en sån här liten ask, läderask, som påminnelse. Man sätter också tecken på dörrposter på sina hus. Detta är påminnelse. Men nu lever vi i nya förbundet. Nu lever vi efter att den helige ande är utgjuten och bor i våra hjärtan. Och då står det i Johannes 14:26. Det Jesus säger, men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så vi behöver inte de här påminnelserna, yttre påminnelserna, utan vi har det inom oss. Den helige ande påminner om vad Jesus har sagt, vad Guds ord säger. Nu verkar den helige ande, Guds ande i oss som tror. Så han förvandlar våra sinnen och förnyar våra tankar, det är pannan. Det läser vi i Romarbrevet 12:2. Förnyelse i sinnet. Han verkar i både vilja, porten, och gärningar, handen. Så att Guds goda vilja får ske, läser vi i Filipperbrevet 2:13. Och han ger oss en ny vilja och nya önskningar. Där är porten och dörrposterna. Så att vi kan älska Gud av hela hjärtat och av hela vår själ och av all vår kraft som vi uppmanas till. För frukten av det blir också att vi kan älska varandra och andra människor. Och det är det som hela lagen och profeterna går ut på, säger Jesus. Älska Gud och älska din nästa. Som dig själv. Och det här ska vi sträva efter. Och vi får be om det. Ha det som inriktning i våra liv. Och be om det. För då kan vi också stämma in i psalm 113. Som ett av texterna också idag. Vi läser där vers 1 till vers 6. Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare. Prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända tills dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han ser den människa som är djupast ner. Och han är mäktig att lyfta upp och frälsa. Det är ett underbart vittnesbörd, sanning, verklighet. Det Gud är och gör. Namnet, ja, Gud har många namn i Bibeln. För namnet beskriver ju hur den personen är. Karaktär. Det är ju så, det var ju ofta så man gav namn i Gamla testamentet och även i Nya på Bibelns tid. Man gav namn med speciell innebörd och många gånger profetiska namn. Så därför har ju kärt barn har många namn, står det. Och är det någon som är underbar så är det ju Gud och har många namn som beskriver hur han är. Men namnet över alla namn, det är Yeshua eller Jesus. Jesus Kristus, det är namnet över alla namn som betyder frälsning. Frälsning som erbjuds varenda människa. Det är någon som har uttryckt de här orden, jag vet inte vem men jag läste det någonstans någon gång. Tryggheten i Gud är inte att vi vet, jag vill lägga till, eller förstår allt om Gud. Men att han vet allt om oss. Det är tryggheten. Och det vet vi att så är det därför att han älskar oss. Och han vill oss det bästa. Det absolut bästa. Och då kan vi också tillägga med Paulus ord. I första Korintherbrevet 13:12. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då... När då? Jo, när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Amen.